Det är måndag den 25 mars och det här är Börslunch.
Trots några tunga år för småbolag så slår många förvaltare ett slag för fonderna som investerar i de mindre bolagen.
Men vad gör små bolag så speciella och vad ser förvaltarna för möjligheter just nu? Det ska vi ta reda på idag.
Jag heter Kajsa Söderberg.
Och jag heter Magdalena Kowalczyk.
Varmt välkomna hit. Vi har Elin Viker på Humle Fonder och Fredrik Skoglund på FE Fonder. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Vi ska prata småbolag. Vi kanske ska börja med att avgränsa definitionen av småbolag. Vi har tänkt oss att det är small cap helt enkelt på Stockholmsbörsen, det vill säga under 1,5 miljard i börsvärde. Håller ni med om det i er dagliga verksamhet eller hur är er definition?
Definitionen för småbolagsindex ser ut som 1% av Stockholmsbörsens samlade börsvärde. Så det blir betydligt mycket större bolag än så.
Och det är ju festligt när man tänker på små bolag. Och, vi hade en redaktionskollega här som sa, betyder det att man är småföretagare? Då kanske inte.
Men berätta, vad är det som, för ni sysslar ju med småbolag hela dagarna. Vad är det som ni gillar med just småbolag, Fredrik?
Ja, men småbolag är fantastiskt, framförallt för andelsägarna i våra fonder. För att över tid så har småbolagsfonder gått bäst. Om man tittar på de senaste 25 åren så har småbolagsfonder i genomsnitt i Sverige levererat 1700% i avkastning. Det är betydligt mer än alla andra tillgångsklasser. Och varför har det blivit så? Jo, de små bolagen växer vinsterna snabbare än de stora bolagen. Och det är växande vinst som skapar avkastning på lång sikt.
Mm. Elin, håller du med?
Det är att tala till de som redan är frälsta här. Ja, det är exakt det. De mindre bolagen har ju över tid och över väldigt lång tid, så att det är långa tidsserier, visat på att de är betydligt mycket bättre på att leverera just det som Fredrik beskriver, att man levererar den här jättefina vinsttillväxten. Och sen så börsen går upp och ner och det händer saker, men om man drar ut det här över tid så är fortfarande de mindre bolagen bättre på att generera vinst, vilket i sin tur också över tid genererar bättre avkastning på börsen.
Mm. Vi har förlåt.
Nej, om man skulle ha bara den här lägre small cap gränsen. Mm. Om man hittar ett Nibe när det var tidigt och så gick det igenom 10 miljarder då eller någonting. Och man var tvingas att sälja då som förvaltare, då får man inte vara med på den långa resan. Så det är väldigt bra för andelsägarna att gränsen i våra fonder, den är väldigt hög. Det är nästan 80 miljarder i börsvärde som är småbolag. Och det är jättebra för andelsägarna, för då får man vara på hela resan så att man inte behöver kliva av vid 10 miljarder.
Ja, men det var en bra förklaring där. Men Magda, vi ska kolla på en liten graf. Det här är en graf då över small cap-index på 5 år har vi här. Hur det har gått jämfört med mid cap och large cap. Du nämnde ju där att... Nej, nu ser vi här en ny graf på 5 års sikt. Berätta, vad är det vi ser här? Det går lite upp och det går lite ner.
Ja, men historiskt, då, som jag var inne på, när man tittar då på genomsnittlig avkastning för småbolagsfonder, de som finns i Sverige, då har det varit den bästa tillgångsklassen. Och har varit ungefär 12% avkastning per år i 25 år. Det här är ju de sämsta åren, kan man säga. De sista 2,5-3 åren så har ju då, när inflationen tog fart, räntorna har gått upp, då drabbas småbolagen lite mer än de stora bolagen. Och de stora bolagen har också mer kostnader att jobba med och kan hålla uppe lönsamheten längre. Så att, det har ju varit tuffa 2,5-3 år för småbolag generellt nu.
Just det. Så att värderingen är ju i ett historiskt perspektiv ovanligt låg. Då undrar man ju, är det en bra tid att köpa småbolag nu, Elin?
Alltså, jag skulle inte helt vilja hävda att den är låg längre. Den var någonstans ganska låg där i oktober innan det vände, för jag ändå fått en skjuts uppåt. Och sen så är de allra minsta bolagen fortfarande ganska hyfsat värderade. Men det är för att där har aktiekurserna inte gått riktigt så som i de lite större mindre bolagen. Men det man ska hålla i bakhuvudet är ju att när vi till exempel jämför med OMXS30 med de här jättestora bolagen, så har ju de som sagt kunnat hålla uppe vinsterna mycket bättre för att de också haft väldigt långa orderböcker. De mindre bolagen levererar oftast till de större, så att när man drar och liksom hela den här lagersituationen, då blir det ju de små bolagen som drabbas. De också drabbas hårdare utav den här räntan som gått upp, både för känslighet i multipel och värdering men också i själva kostnaderna. Men det är också så att vinsterna har inte sett toppen ut för väldigt många bolag. Det är de som framförallt har drabbats jämfört med de större. Så att det är också så här, man får komma ihåg var värderingen var det kommer ifrån. Och att vi värderar bolagen nu hyfsade aktiekurser och hyfsad uppgång. Men samtidigt så är ju vinsterna kanske i det lägre slaget. Och då ser värderingen högre ut.
Ja, och då undrar man ju, vad talar då för en fortsatt comeback under 2024?
Nej, men aktiemarknaden har ju varit väldigt tudelad. Alltså, om vi tittar, Mag 7 i USA har lett hela världen. Liksom. Det har varit en väldigt smal uppgång. Så att om vi ska tro på en fortsatt uppgång på börsen så måste det bredda sig. Och då, är det ju, då kommer ju småbolagen komma ikapp. Det gäller även i Sverige att de stora bolagen har gått mycket bättre nu de sista 2,5-3 åren av olika skäl. Men ska börsen fortsätta gå upp, då kommer småbolagen antagligen gå betydligt bättre. Och som Elin var inne på, de är lite mer räntekänsliga. Det är mer fastigheter och bygg och konsumtion bland de mindre bolagen. Och bland de stora så är det mer liksom capex-investeringar.
Du svarade precis på min fråga där.
Det är en precis fråga. Hur pass räntekänsliga är egentligen småbolagen?
Ja, men det är mycket mer fastigheter. Mm. Jag såg ni hade Jonas och Peter här häromdagen. Mm. Och det är ju... alltså, ungefär, bygg och fastighet är ungefär 20% av vårt benchmark. Och det är ingenting i de stora bolagen. Så att, det är klart att, och sen är det mer konsumtion. Så att småbolagen är mer räntekänsliga. Så skulle räntan sänkas så tog det nog vara lite bättre för dem i relativa termer.
Vilka andra liksom, risker finns det då? Just när man tänker småbolag?
Som... ja, men småbolag, det har nog varit... alltså, som jag sa, över lång tid så har den här tillgångsklassen gått bäst. Det är inget snack om saken. Men över kort tid, de sista här 2,5-3 åren, har det varit ganska tufft. Liksom. Så att, det, alltså, kortsiktigt går småbolagen oftast ner mer när det händer någonting. Men de kommer också tillbaka mycket starkare. Då. Den här långa, sämre perioden för småbolagen som vi haft de sista 2,5-3 åren, det är väldigt ovanligt. Faktiskt. Det brukar vara 2 år och sen så brukar småbolagen gå lite bättre igen.
Men nu har jag tänkte om vi skulle våga oss på då, apropå riskhantering, om vi skulle våga oss på att bikta oss lite här.
Ja, det
finns ju nedsidor och jag tänkte prata, har ni några skelett i garderoben kanske som där, ja fan, den där risken, det gick inte vägen.
Det tror jag.
Som borde ha undvikits, om vi skulle bjuda tittarna på lite lärdomar.
Jag kan ta en bara först. Alltså, ett bolag som jag har pratat om här i massa år, Hexatronic, ett av mina favoritbolag, har funkat jättebra. Vi hade alldeles för mycket Hexatronic i vår fond förra året. Mm-hmm. Och det gick helt åt skogen. Sen så tror jag på lång sikt så kommer det bli bra. Men de har en ganska tuff situation just nu. Då. Så det är väl ett skelett som
ja. Som finns i din garderob.
Ja.
Elin?
Ja, vi har ju haft samma skelett i vår garderob, så vi kan ju fortsätta på det. Det är också det som kanske är risken om man går in på det igen med småbolaget. Man dras med kanske lite väl mycket, lägger lite väl stor tilltro till vad management säger när man ändå börjar höra andra saker. För att management i ett litet bolag borde kunna bolaget och borde kunna marknaden, vill man tro. Men sen så, jag tycker det har visat sig här senaste åren att det är väldigt svårt att prognostisera. Och värderingen sköt ju höjden. Och man ska inte heller glömma att det här var det bolaget som gav oss bäst performance 2021 och 2022. Men sen så sämst bidragande faktor 2023.
Ja, och där, i det fallet var det då att de såg inte heller att det var en lagerkorrektion i USA då, som hände. Mm. Och inte vi heller. Och det blev jättekraftigt och då blev det tufft.
Ja, Elin nämnde management. Vilka andra parametrar... och självklart, ni är kompetenta, ni samlar en helhetsbild. Men om vi ändå måste ranka lite, vilka andra parametrar tittar ni på vad gäller småbolag? Är det så förhoppning, är det direktavkastning, är det entreprenörskapet?
Jag skulle säga om man tittar på generellt småbolagsförvaltare är väldigt kvalitetsinriktade. Man vill ha hög avkastning på sysselsatt kapital, man vill ha bra vinsttillväxt, man vill ha bra management och helst vill du även ha alltså någon av management är stor ägare i bolaget som driver verksamheten framåt.
Då. Är management viktigare i mindre bolag?
Definitivt. Det är ju att liksom, i de här stora bolagen så blir det ju oftast att det här stora bolaget utgörs av väldigt många små bolag. Mm. Och det går till sin egen liksom, närhet. Att, men du vet ju att din chef är väldigt viktig för hur du presterar och vad du får göra. Så att det här med att kulturen som ledarskapet sätter i bolaget är otroligt viktigt. Att om det är liksom en verksamhet som går dåligt, det första du ska göra är att byta ut management. För att det behöver inte betyda att verksamheten är dålig. Utan det kan vara att den har letts på fel sätt. Mm, mm. Så management är superviktigt.
Ja. Och i anslutning till det då, ägandeskap och ett aktivt ägandeskap blir ju viktigare för mindre bolag. Hur pass aktiva ägare är ni?
Ja, men vi är egentligen, jämfört med en sån en familj eller en person, så är vi ju inte alls lika aktiva som dem. Om du tar till exempel Carl Bennett, han är liksom i kött och blod och har ägt i många bolag på lång sikt. Han är väldigt tydlig vad han tycker och tänker. Vår huvuduppgift är att skapa avkastning till våra andelsägare egentligen. Så om vi inser att ett bolag, ja, men som i Hexatron, vi skulle ju ha sålt aktierna, gått någon annanstans, för det var fel att äga dem förra året. Så att det går inte att vara lika aktiv som en...
Nej, men säg att ni identifierar då kanske lite brister i ledarskapet.
Ja, men det påtalar vi såklart. Och vi har ju löpande möten med management och vi har hållbarhetsmöten, det ena med det fjärde. Men om man tänker de stora... Alltså vår uppgift är att skapa avkastning. Så ser vi att det här kommer ju bli fel, men då måste vi sälja och gå någon annanstans.
Istället för att lägga er i aktivt.
Ja, alltså på lång sikt så är det ju vår uppgift att skapa avkastning. Mm.
På tal om management, vi träffade faktiskt ett intressant bolag i här om förra veckan. Det heter Mildef och vi ska kolla på ett litet inslag om dem.
Ni ökade ju omsättningen med 55% från 2022 till 2023 och rörelseresultatet mångdubblades ju. Hur länge kan ni hålla den här takten?
Ja, det är bara för att det är klart procentuellt så blir det alltid svårare att fortsätta växa. Men vi har som ett långsiktigt mål att växa omsättningen med 25% över tid så att säga. Och det tror jag att vi kan absolut leva upp till.
Styrelsen för Mildef har ju föreslagit återinförd utdelning nu. Det är inte så att det kan inverka negativt på er förmåga att skala upp så att säga?
Man har gjort en översyn och man bedömer att det finns en möjlighet att fortsätta växa, skapa det rörelsekapital som behövs i verksamheten och sen delvis då också fortsätta med utvecklingen så att, eller med utdelningen. Och, ja, det, jag förstår precis din fråga så att säga, men jag tror att vi kan hitta vägar fram och optimera och kunna växa med det rörelsekapital som genereras men ändå ha den kvalitetsstämpeln att vi genererar kassaflöde nog för att göra utdelningar så att säga.
Ja, är Mildef något som ni har i era portföljer?
Mildef är tyvärr exkluderat för tillfället på grund av den orden de tog här för ett tag sedan som gör att vi inte kan investera. Det var tidigare grönlistat för oss, men nu på grund av hållbarhetsskäl så kan inte vi längre investera.
Okej.
Fredrik?
Nej, samma här faktiskt. Mm.
Spännande.
Ja, nej men den här frågan blir ju lite tokig kanske för att vi kollade ju på era innehav och då hittade vi ju både Trelleborg, nu pratar jag om dig Elin, Hexpo, Securitas och Balder. Och nu med den här definitionen av småbolag som vi har snackat om. Men är inte de här bolagen ändå inte
large
större?
Cap.
Inte de large cap?
Jo, men de inkluderas fortfarande med tanke på den definitionen som vi just sa.
1%-gränsen.
Ja, okay, det är så
att det grejen är den att de här alltså, småbolagsfonderna har väldigt mycket stora bolag i sina portföljer. Sen så ska man kolla på Trelleborg till exempel har genererat en otroligt avkastning här de senaste åren sen de spannade av Wheels och så. Så att det är ju... Man ska ju välja det bästa av de stora och de små bolagen och de bästa av de små bolagen. Mm. Så att, ja, men jag förstår att definitionen är lite trubbig.
Och det, man kan säga, det som har hänt de sista 2,5 åren det är ju att de minsta bolagen har gått mycket sämre än de stora småbolagen. Mm.
Ja.
Så de stora småbolagen de är ganska dyra. Men om du har lägre snittvärde så är det betydligt mer potential kvar i dem.
Ja. Men vi bad ju er att ta med er två stycken bolag som ni tror på. Det är svårt med tungan idag. Hålla tungan rätt i munnen. Berätta vilka bolag.
Börja med dig Fredrik.
Ja, nej, men jag har med mig Tobii Dynavox som är ett litet bolag ungefär 5 miljarder i börsvärde. De gör en väldigt bra sak, kommunikationshjälpmedel för ungdomar och vuxna som har svårt att tala.
De är... Och här ser vi då, det är ett ganska nynoterat bolag också. Mm.
Så att det är en avknoppning från Tobist. Så att Dynavox, som är lättare att prata om, de är ju är det 2 år på börsen ungefär.
Ja. Och vi tittar på senaste året bara. Ja. Det ser muntert ut.
Ja, men det är väldigt muntert. Och varför har det gått så här? Ja, men de höjde nyligen målet att växa 20% per år, i princip organiskt. Och de är då störst i sin bransch. Och deras bransch är då de här kommunikationshjälpmedlen. 50 miljoner människor i världen behöver de här. Det är bara 2% som har fått sitt hjälpmedel. Så den här marknaden kan växa i mängder mål. De skulle kunna, om de når 10%, femdubbla marknaden, då är det fortfarande väldigt lite människor som...
Finns det subventioner för den här sortens produkter också?
80% av deras intäkter kommer från försäkringsindustrin. Så du behöver inte bry dig om konsumenten, om de har pengar, eller om det är någon cykel. Utan det här är bara öka penetrationen, och 80% ungefär är i USA idag. Liksom, pengarna som man får, alltså reimbursement på engelska, vad heter det på svenska? Alltså bidrag, ersättning. Ja. Det är väldigt dåligt utvecklat i hela världen. Även i Europa, även i Sverige. Jättesvårt. Så att det är rätt så... Alltså, det har blivit bättre med ALS. Då behöver du den här hjälpmedlen. Och det har ju tyvärr blivit mer fokus på det. Och det har blivit lite mer pull, alltså att marknaden drar in deras. Så att det här är ett bolag som ska, kommer växa kanske, kan växa 20% per år i väldigt många år till. Och eftersom de har väldigt bra kassaflöde också, så går ju liksom enterprise value går väldigt snabbt ner, så aktien blir väldigt snabbt billig.
Ser man.
Så trots att den har gått bra, så är det fortfarande väldigt billigt, skulle jag säga.
Vi ska hinna med ditt andra case också.
Ja. Det andra caset är Elekta, som är också i brett hälsobranschen då. Det här är tvärtom då. Tobidynavox har ju gått ganska bra. Elekta är ju en väldigt hatad aktie, skulle jag säga.
Varför är det så?
Är väldigt konstigt egentligen, skulle jag säga. De jobbar ju också i en bransch tyvärr som växer strukturellt. Det är ju liksom maskiner som hjälper till att bota cancer. Och det växer ju tyvärr hela tiden, så att här strukturell tillväxt kanske är 7-10% per år. Men Elekta har haft svårt med lönsamheten och kassaflödet historiskt, så att många är väldigt skeptiska. Men nu 2 stycken jättestora konkurrenter har i princip försvunnit, så de blir mer och mer ensamma i sin bransch. De har en orderbok som är 3 år lång. Vi har ägt några andra, alltså Micronic och Munters också mycket, för att de har långa orderböcker, för att konjunkturen just nu är ju osäker. Här är det också 3 års orderbok framför sig. Och marginalen kommer gå upp, tror jag, för att det är en väldigt lång produktion att tillverka en sån här maskin. Och under pandemin så blir det brist på komponenter och allt blir dyrare. Så att de har ju, när de levererar ut nu kommande år, då kommer prisbilden i deras orderbok är mycket högre än det de har haft tidigare. Så det kommer se mycket bättre ut.
Elin, har du kikat på Elekta?
Nej, alltså, min tanke är bara att det är mycket i den här branschen så är att när folk har bränt sig 1 och 2 gånger så blir ett case och ett bolag väldigt hatat tills det kanske motbevisar sig. Men då kan du få en väldigt fin resa.
Det är lite intressant. Alltså, vi har ju väldigt mycket verkstadsbolag i Sverige. Skulle jag beskriva Elekta som ett verkstadsbolag, då är ungefär 50% är maskinförsäljning, 50% är eftermarknad. Och titta, det 25% eftermarknad på ett verkstadsbolag är jättebra.
Ja, exakt. Så det hatar man inte, den beskrivningen.
Nej. Så att, och det här är så här. När konkurrenterna, Varian, som är deras stora konkurrent, har blivit uppköpt av Siemens, och det tyskarna har tagit över ett Kalifornienbolag, jag tror ju att på sikt så kommer Elekta vara väldigt framgångsrika i USA.
Ja, väl pitchat, det får man säga.
Och sen, det är liksom igen, strukturell tillväxt, marknaden finns där. Jag har svårt att se att det här ska gå fel faktiskt.
Mm, vi pratar om då konkreta saker. Elin har med sig Railers.
Precis. Det är ju också en så här teknikkonsult som laggar efter sina storebröder och sin stora syster Afri och Sweco. Så att det här är ett bolag som man har haft ett managementbyte så att man ska få upp lönsamheten. Man har kommit en god bit på vägen.
Är du positiv till det managementbytet?
Absolut. Jag tycker de har bevisat sig väldigt bra. Och man man drar ut grafen längre så kan man se liksom när de kom in och den faktiska de har gjort i bolaget. Ja.
Ganska stor exponering mot bygg och fastighet. Hur ser du på det?
Jo, det är ju det som har varit lite tufft. Samtidigt så vet vi om att det här är en marknad som strukturellt växer där det behövs mer kompetens och där kompetensen då samlas i de här bolagen istället för att befinna sig på fastighets- och byggbolagen utan det mer centreras. Så att jag tror att det här, om man ser ut över tid, gör de sin marginalresa, levererar den här, vad heter den, 10% i årlig tillväxt ungefär, blandat organiskt och förvärv. Och sen så kan de också få en multipel expansion tack vare att de bevisar sig, så har du nog en ganska fin resa några år ut.
Och Elin, ditt andra bolag är Vitec Software, ett bolag som jag inte känner till. Kan du berätta vad pysslar de med?
Nej, men de är ju så fantastiska. De levererar ju så här supernischad mjukvara till affärskritisk mjukvara till olika företag. Det är ju till exempel till kyrkor i Norge eller tvätterier i Nederländerna eller till fastighetsbolagen i Sverige. Så att om du går in på en hyresuthyrningssida utav en kommersiella fastigheter så är det ofta att Vitec levererar liksom deras mjukvara. Så att det är affärskritisk mjukvara som varje företag behöver, vilket betyder att det sista de gör sig av med är den här mjukvaran. Det är nästan 90% återkommande intäkter. Man har historiskt, den här grafen är tyvärr, eller inte, ja, det är en hyfsat bra avkastning här på 3 år. Men liksom, man drar ut det här över ännu längre tidsserier så ser man på vilken otrolig avkastning de har gett, både på börsen. Men det följer ju också den här vinst per aktie som de har levererat över tid. Där man både växer organiskt via merförsäljning och prisökningar, men också adderar förvärv kontinuerligt och har en bra balansräkning. Man kan fortsätta göra det. Ett väldigt kompetent team.
Fredrik, Reilers och Vitec, har du tittat på dessa?
Absolut, jättefina bolag. Och jag menar, elomställningen är jätteviktig. Så att det kommer gynna Reilers och Vitec har ju levererat under många år. Så att absolut.
Det märks att ni brinner för småbolag. Vi skulle kunna sitta här hela dagen säkert. Men vi måste tyvärr avrunda.
Det var allt för idag. Alltså. På onsdag är nästa börslunch. Då blir det uppesittarlunch för Riksbankens besked. Kommer Erik Thedéen sänka styrräntan? Och hur ser han på den framtida räntebanan?
Missa inte det. Vi är tillbaka på onsdag.
Stort tack för att ni var med.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz. Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.